kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio, programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Inspelningstekniker i Värnamo kyrka är Lennart Johansson. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka, då med Håkan Sundliden, där du får lyssna till bibelförklaringar över Matteus evangeliet. Vill du höra förklaringarna i kyrkan så är det klockan 18.30 på tisdagar. Och så sänder vi dem här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 34. Alltså här är då Håkan Sundliden.
Och välkomna till Andreas kapellet denna tisdagskväll, när vi ska ägna oss åt Matteus evangeliet, och vi är i det 12:e kapitlet. Jag slår upp här i Matteus evangeliet, det 12:e kapitlet. Blev lite osäker på om vi hade börjat läsa där i vers 22. Men jag tror inte det, därför att vi tog nästan hela förra gången till de onda andarna. Och jag undrar om inte vi gjorde det, som sagt, var nästan hela partiet. Och dessutom hade vi inte riktigt klart. Så att det är där vi skulle avsluta det, tänkte jag. Och sedan då ge oss på Matteus 12:22. Men då var det väl en del som är här ikväll som inte var med då, och därför ska jag bara ge en kort resumé. Vi konstaterar alltså att 6 gånger så har vi så här långt stött på talet om de onda andarna. 7 kapitlet, 8 kapitlet, 2 gånger i 9 kapitlet, i 10 kapitlet och i 11 kapitlet. Men när vi kommer här till andra halvan av 12 kapitlet, så är det ju nästan halva kapitlet handlar ju om de onda andarnas spel med oss. Dessutom så kommer vi att stöta på dem ytterligare i 12 kapitlet. Ja, just det, där är det vi har nu. 6 gånger i 13, 15 och 17 kapitlet, och även i 25 kapitlet. Och då är det ändå inte så att de onda andarna tar så mycket plats i Matteus evangeliet som de gör till exempel i Markus evangeliet. Men vi kan ju inte bara glida förbi det eller vifta bort det, utan vi gjorde en rätt så översiktlig genomgång av det, så i alla fall en sorts introduktion till det hela. Och då sa vi några saker. Vi sa att ordet ande också kan översättas med vind. Och ibland så vet man inte riktigt vilket som åsyftas. Det förekommer 380 gånger i Gamla testamentet och 220 gånger i Nya testamentet. Vi sa också för andra att när man läser om andar och andliga väsen, så kan man dela upp dem i 3 huvudgrupper. 3 olika slag av andar. Först är det ju Guds ande förstås, som är i en klass för sig. Och sedan så är det människans ande. Varje människa är skapad till Guds avbild, och vi har en ande, om än den inte står i levande gemenskap med Gud. Och i den meningen är så att säga overksam inom oss, så finns den där som ett stort rop, som ett andligt behov. Och det tredje är det som vi kallar då för änglar, både vita och svarta änglar. Eller demoner som det heter på grekiska, daimonon. Så då tittade vi på det, och sen så talar vi för det tredje om att människans ande kan få liv igen, nämligen när vi föds på nytt, för att använda ett av de uttryck som finns i Nya testamentet. Sen sa vi för det fjärde att det finns ingen direkt undervisning om onda andar i vare sig Gamla eller Nya testamentet. Och det är väl inte så märkvärdigt när man tänker efter, för de vet ju mer om oss än vad vi vet om dem. Så att det är inte så mycket, vi kan liksom inte greppa, det är ju en dimension som ligger utanför våran begreppsapparat. Som även om det finns mitt ibland oss, så kan vi inte så att säga fånga in de här andarna och kategorisera dem och bearbeta dem som vi gör med andra data. Däremot så förutsätts de, både i Gamla och i Nya testamentet. De finns där som en självklar verksamhet. Och sedan det femte som vi talade om, det var vad man kunde utläsa utav, eller om de onda andarna i Matteus evangeliet som vi då särskilt håller på med. Och då räknade jag upp ett antal punkter utifrån de versarna som vi har gått igenom, och det tar jag inte och går igenom en gång till. Sen så avslutade vi med att säga att det är viktigt att komma ihåg att människan inte är hjälplöst utlämnad åt onda andar. Så är det inte alls. Utan skulle man läsa om de onda andarna och hur de påverkar oss människor, så finns de där naturligtvis på något sorts allmänt sätt ibland oss. Paulus säger till exempel i Efesierbrevet att vi alla är under denna världens furste. Alltså tidsandan betraktar man i mångt och mycket som en andemakt som vi alla lever i. Men sen det här att det kan drabba oss på ett personligt sätt står ofta i relation till vår obotfärdighet. Alltså en obotfärdighet där vi tar avstånd ifrån Gud och gör felaktiga val och insisterar och håller fast vid sånt som är fel. Det så att säga öppnar för de onda andarna. Det är som att vi medvetet eller omedvetet bjuder in och samspelar med de onda andarna. Och omvänt då, när vi lever botfärdigt, när vi vill leva så som Herren lär oss i sitt ord, ja, då drivs de bort ifrån oss. Ungefär som mörker skingras när ljuset tänds inom oss. Och så sa jag då att andarna ansågs på den här tiden ligga bakom till exempel sjukdomar som man inte kunde förklara på något sätt. De tillskrevs onda andar. Men det var också så att all omoral, alla perversioner tillskrevs de onda andarnas uppenbarelser. Och likaså om det var villoläror där man drogs till de stumma avgudarna, för att citera Paulus, ansågs också vara ett spel utav de här makterna. Och jag skrev upp, fast jag inte gick igenom det förra gången, och det är bibelställen på alla de här uttrycken, men jag slår inte upp de bibelställena. De flesta är faktiskt i Gamla testamentet. Det är 3 stycken hämtade från Nya testamentet. Men här finns alltså negativa uttryck. Till exempel misstankens ande. Misstänkliggörandet. Att det skulle vara en andemakt. 4 Mosebok 5:14. Tvedräkts ande. Ett annat uttryck. Lögnens ande. Hittar vi också i skriften. Förvirringens ande. Jesaja 19:14. Sömnaktighetens ande. Jesaja 29:10. Trolöshetens ande. Orenhetens ande. Alla de där ställena är i Gamla testamentet. När ni sen får det här skriftligt så kan ni slå upp det om ni vill. Sjukdomsande står det i Lukas evangeliets 13:e kapitel och 11:e vers. Det har 3 uttryck härifrån Nya testamentet. Spådomsande. Apostlärningarna 16:16. Och villoande, 1 Tim 4:1. Men så sa jag det också, att ni ska lägga märke till hur jag uttryckte mig. Jag sa att sjukdomar som man inte kunde förklara tillskrevs onda andar. Det är ju inte samma sak som att säga att en sjukdom är en onda ande. Här kan ju vi inte urskilja vad som är vilket. Eller om du tar lögnen. Om en människa är besatt av en lögnens ande och alltid ljuger, så kan det mycket väl vara en andemakt som så att säga spelar sitt fula spel i den människan. Men bara för att jag ljugit någon gång, så behöver det inte betyda att det är en ond ande. För ljuga kan vi ju göra i alla fall. Så jag strök under det därför att ingen skulle säga att jag har sagt att det nu är på det här sättet. Och då kvarstår ju det då en fråga. Nämligen, finns det onda andar överhuvudtaget? Finns de på riktigt i vår tid? Ja, i vår tid eller på den här tiden, är det någon skillnad? Det kan det väl knappast vara. Jag kan inte tänka mig, jag har inte ens hört eller tänkt den tanken själv, att det skulle ha funnits onda andar förr, men idag så finns de inte. Det verkar vara en ytterst märklig teologi. Utan antingen så finns de här i Nya testamentet eller Gamla testamentet och spelar sitt spel, och då finns de naturligtvis också idag. Eller också så är det bara ett uttryck för någonting. Ja, hur ska vi svara nu då? Eller vilket svar vill du ha? Det beror på vem du frågar. Du kan fråga ärkebiskopen. Du kan fråga pastorn C eller pastorn så. Du kan fråga din granne. Du kan fråga dig själv. Du kan fråga mig. Och jag är ganska säker på att du får olika svar där. För att det beror ju på hur man, vad man lägger i det här. Men låt mig säga så här. Att det är ju tveklöst så. Att de onda andarna och den andliga världen spelar en central roll i kyrkans liv och i gudstjänsten och i traditionen. Mycket av det som finns i kyrkans gudstjänst förutsätter, precis som Bibeln, att de onda andarna faktiskt finns och att de är verksamma. Och det är kanske allra tydligast i dopgudstjänsten. Där man säger över den som ska döpas, nu ska vi se, kommer jag ihåg det här utan till nu. Herren Gud frälse dig från mörkrets välde. Och det där är ju en förkortning, en frontförkortning jämfört med hur det stod i den gamla evangelieboken. För den gamla evangelieboken, och så här är fortfarande i de flesta andra kyrkor. Om jag inte minns fel, och om de inte har ändrat, så säger man det i norska kyrkan i samband med dopet. Ställer man frågan, avsäger du dig djävulen? Ja, svarar den som ska döpas då. Avsäger du allt hans väsen och alla hans gärningar? Ja, säger de då. Tror du på Gud Fader, allsmäktig himmels och jordens skapare? Ja. Tror du på Jesus Kristus och så vidare? Ja. Så det är alldeles uppenbart. Och det är klart att det vore ju då märkligt om det här bara skulle vara tomma riter. Det är inget tvekan om att de andliga väsendena, också de onda andliga väsendena, precis som änglarna, har en ganska stor plats i kyrkans gudstjänst och i kyrkans liv. Sen så finns det gott om exempel på såna här berättelser som vi har i Nya testamentet också ifrån kyrkohistorien. Jag har vid något tillfälle i ett annat sammanhang undervisat om just de här sakerna. Och då hade jag plockat fram citat ifrån kyrkofäderna och ifrån olika nedslag i kyrkohistorien. Och jag tror jag hade en 4, 5, 6 A4-sidor bevarade med sådana citat. Och även om det finns biskopar idag som tvivlar på den här saken, så har jag ju gott om citat från andra biskopar. Jesper Svedberg till exempel, som var biskop i slutet på 1700-talet. Han berättar om sin, så att säga, mer eller mindre bokstavliga kamp emot de onda andarna. Så det finns gott om exempel på det. Och likaså från missionsfältet. Och från missionsfältet har jag ju egna exempel också. Och jag vet att Viktor då, våran son, som var på Filippinerna under ett år och som fick upp ögonen verkligen, inte bara för de onda andarna utan för den gode heliga ande också under det här året. Han berättade vid ett tillfälle att de hade ett möte ute i bushen där någonstans på den här ön. Och då var det ju människor som, det var ju inte bara kristna, utan de kom ju ifrån regnskogarna där tillsammans. Så skulle man möta, så skulle han be för en kvinna. Och så gick han fram och så skulle han lägga sin hand på henne och börja be. Och det var inte så enkelt det där med språket och så, men han kom inte så långt. Så han la sin hand på henne, då vänds ögonen ut och in på henne. Så här. Så att bara vitan stirrar honom rakt in i ansiktet. Och så ger hon upp ett skrik. Och så faller hon ner på marken som hon vore död. Och det fanns tydligen och läkare i närheten också. Så att de hade tittat på henne. Det var visst väldigt svag puls. Och de trodde uppriktigt sagt att hon var död. Men så började de be. Och så befallde de här onda andarna att lämna henne. Visa sig efteråt att hon var spiritist. De visste ju inte det då. Och så blir de befriade av Guds ande och reser på sig, lyfter sina händer mot himlen, strålar som en ängel och prisar och sjunger till Jesu Kristi ära och bekänner honom som Herren. För oss som har varit med om sånt, så klart att man känner igen talet om de onda andarna i Nya testamentet. Men nu till det allra viktigaste, nämligen den här judiska övertygelsen. Och det är inte då speciellt kyrkan, utan den judiska övertygelsen var den här, att när Messias kommer för att upprätta sitt välde, då bryts demonernas herravälde. Då måste de släppa sitt grepp. De måste lämna när Guds ljus tänds i vår mörka värld. Och du har ju stött på det tidigare. Om vi nu är i Matteus evangeliet, så kan du se det 7:e kapitlet, vers 22. Alltså från självaste bergspredikan. Där Jesus säger att det ska komma människor till honom på den dagen. Och många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar. Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. I det 12:e kapitlet, som vi snart ska ge oss in på mera då, i vers 28. Där säger Jesus: men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Alltså också precis i enlighet med de förväntningar som fanns, att när Guds ande bryter in i vår värld, då kommer också de onda andarna att få lämna. Jag tror vi har en vers också i 17:e kapitlet, vers 19. Där står det att när lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus, gick de fram och frågade: varför kunde inte vi driva ut honom? Och så vidare. Det var alltså någonting som de borde ha kunnat göra. Men det får vi ta när vi kommer så långt. Att komma under onda makter och krafter. Jag tänkte också på det när vi avslutade förra gången på alkohol och narkotika och andra sådana makter som tar välde över människor så totalt så att de själva inte kan göra sig fria. Hur man nu vill se på det, det får jag lämna lite öppet då. Men ta det här som vi får lära oss på den teologiska utbildningen, att tidigare så ansåg man till exempel den här månadsrasande pojken som kastade sig ömsom i eld och ömsom i vatten, som att det var en form av schizofreni. Och nu hade man då kommit så långt så att nu insåg man att det här var schizofreni, det vill säga det var inte onda andar. Men till det vill jag ju bara säga att jättebra att de har kommit på att det är schizofreni, men det betyder ju inte att man upphäver talet om andar. För att även om man kan så att säga förklara det mänskligt sett, så det är ju ingenting som säger att andemakterna inte skulle vara verksamma i det som kan förklaras. Så längre än så tror jag inte att vi kommer, utan vi konstaterar bara att den som tror att Gud har uppenbarat sig i Bibeln tror också att Gud har besegrat de onda andarna. Och det kommer vi få se flera exempel på när vi kommer längre fram. Och det är väl gott att få tro det. Det vore ju hemskt om det vore som i andra religioner där man tror på onda andar, men man vet inte om någon som har besegrat dem. Utan man håller på och skär halsen av hönor och tappar ut blodet på trästammar och anropar stenar och trärötter. Men man kommer inte till rätta med det. Men vi tror ju faktiskt att Jesus Kristus har rensat upp i den andliga världen. Och att han genom sin uppståndelse är herrarnas herre och konungarnas konung. Nu måste vi läsa här i verserna 22 då till och med 30. Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum, och han botade honom så att den stumme talade och såg. Och allt folket blev utom sig av häpnad och sa: kanske är han Davids son. När fariserna hörde det sa de: det är bara med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna. Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem: ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå. Om Satan driver ut Satan har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Och om jag driver ut de onda andarna med hjälp av Belzebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? För det fanns ju judiska andeutdrivare också vid den här tiden. De kommer att vara era domare. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Det här helbrägdagörelsen, eller befrielsen som det omnämns i vers 22, det är det elfte exemplet på helbrägdagörelser och befrielser utav de kapitel så långt som vi har kommit hittills. Och här är alltså en befrielse, och den här befrielsen, att den här blinde och stumme blir befriad och botad och kan tala och se, det verkar inte som att det i sig nu är det stora och märkvärdiga i den här berättelsen, utan det tjänar som en språngbräda till det längre textavsnittet som vi har läst. Och det som händer här, när man då frågar sig med vems, i vems namn eller vilken kraft utför Jesus en sån här befrielse, det är att vi här får tre olika svar, tre olika svarsalternativ. Och det första alternativet, det är det som står i vers 23, när det häpna folket säger: kanske är han Davids son. Och då kan det vara så att det här är en messiansk titel. Men det är lika troligt, eller kanske ännu troligare, att det inte är det som åsyftas här. Ni vet att när Gud förnyar sitt förbund med kung David, fridsförbundet, du kan läsa om det i andra Samuelsbokens sjunde kapitel, så talar Gud till David och säger att han ska upprätta eller förnya förbundet med David. Det ska vara ett fridsförbund, det ska bestå till evig tid. Och det talas också om hur hans son ska få sitta och regera, Davids son. Och Davids son vet vi var ett uttryck till stor del på den kommande messias. Man identifierade Guds messias som att han också skulle vara Davids son. Det talar vi om när vi talar om jungfrufödseln i den första kapitlen där. Vi sa det att Jesus visst är, som det står i släkttavlan, Davids son. Men hans far är ju Gud fader i himmelen, så han är också Guds son. Han är alltså ett både och. Fast nu är det troligt att det inte är det som det häpna folket tänker på, utan det är troligare att de har en annan association. Det var nämligen i den judiska tron vid den här tiden, så var det vanligt att man talade om Salomo, alltså Davids son Salomo, som en mirakelman med makt över demoner och andar. Det var en legend som fanns där om Davids son Salomo. Jag bad att få låna Esbjörns Bibel 2000 och slog upp där i Vishetens bok. Nu har jag inte det framför mig, men i Vishetens bok, det sjunde kapitlet. Vishetens bok som förresten anses vara skriven av just Salomo. Och inte bara Vishetens bok, för Salomo var ju den vise mannen i Gamla testamentet. Så till och med drottningen av Saba kom resande för att höra Salomo i hans vishet. Det var Salomo som skulle ha skrivit ordspråksboken. Det var Salomo som har skrivit Höga visan och Predikaren, den här vishetslitteraturen. Och i Bibel 2000 finns det ju ett tillägg till Gamla testamentet, bland en bok som heter Vishetens bok, det sjunde kapitlet, verserna 15-22, som beskriver Salomos kraft Och där står så här, att han hade kunskap om, citat, andarnas våldsamma krafter och rötternas hemliga krafter. Så vid den här tiden och i en del andra skrifter förutom det här, så hade Salomo det ryktet om sig. Och att det är alltså hela den hörsägnen, eller vad vi ska säga det, som folket nu hade levande, och som man säger, tänk om Jesus är Davids son, eftersom han kan driva ut de onda andarna. Det skulle alltså vara det första svaret. Det andra svaret hittar du i vers 24. Det är det som fariseerna ger. De menar att Jesus driver ut de ondarna med hjälp av Belzebul. Belzebul är alltså ett synonymt uttryck för Satan själv. Så det fariseerna säger om Jesus, det är det att de onda andarna, de är onda. Men Jesus, han är ännu ondare, för han har ju större makt än dem. Och det är med deras hjälp av deras furste som han driver ut de onda andarna. Så då hör ni ju vad som ligger i det svaret. Att Jesus skulle vara ondare än de onda andarna. Alltså han är ett offer för Belzebul, för Satan själv. Det är det andra svaret. Jesus, han går ju lite grann i svaromål, får man säga, i vers 25 där och 26 och 27 också. När han säger att om det skulle vara på det sättet, då har ju det onda riket kommit i strid med sig självt. Då kommer man ju att, om alla driver ut alla så att säga, så kommer det upplösa sig självt. Och han menar att det är helt ologiskt. Och så spär han på det argumentet genom att säga, ja men ni har ju själva exorcister ibland er. Och i vems namn driver de ut de onda andarna? Ja, de kunde ju inte säga att deras goda vänner då, som också hade drivit ut onda andra, att de skulle vara besatta av Belzebul. Det kunde de ju inte säga. Så att hur ska man kunna driva ut onda andra med hjälp av Belzebul, säger Jesus. Fariseerna var med andra ord helt förstockade. Och det blir ju rätt så tydligt. Nu när Jesus svarar på deras beskyllning här, eller på deras anklagelse, då tvingas de ju att tänka efter. Och det är när de tänker efter som Jesus ger det tredje svarsalternativet i vers 28. Om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har ju Guds rike kommit till er. Vi kan jämföra den versen med vers 18 i samma kapitel. Där Matteus då använder sig av det här reflektionscitatet ifrån profeten Jesaja. Det står där i den 18 versen. Det är citat från Jesaja bok. Se min tjänare som jag har utvalt. Jag ska låta min ande vara över. Alltså min ande, den heliga ande, ska vara över Jesus. Och det är det som kommer här nu. Senare i kapitlet i vers 28. Ja, men då har ju Guds rike kommit. Då har ju Guds messias kommit till er. Jag vill att ni ska lägga märke till en sak till där i vers 28 som jag är inte säker på att ni har tänkt på. Men det är uttrycket Guds rike. Därför det är ju nämligen så att i hela Matteus evangeliet så används ju uttrycket himmelriket. Minns ni det när jag gick igenom det på ett ganska tidigt stadium? Alltså att Matteus skriver och talar om himmelriket. Därför att judarna fick ju inte ta namnet Gud i sin mun. Man fick inte tala om Guds rike. Därför att Guds namn är så heligt, så det fick man inte bruka. Så att Matteus använder uttrycket himmelriket istället, och det är synonymt med Guds rike. Så är det i Matteus evangeliet. I de andra evangelierna så talas det om Guds rike. Markus är ju skrivet till hedningar, så där var det inga problem. Men det här är ett intecken på att, att det är skrivet till judar, eftersom man inte använder uttrycket Guds rike. Och ändå så är det det som står här. Här står ju Guds rike. Ja, det står där, och det står också i det 19 kapitlet och 24 versen, 21 kapitlet, 31 versen och 34 versen. Alltså på fyra ställen i Matteus evangeliet står det Guds rike. Och de som har gjort det här noggrannare än vad jag har gjort, de tolkar det som att Matteus här gör en markering. Ni vet att vi har tidigare sett att det judiska folket och den första kristna församlingen som uppstår kring runt gemenskapen med Jesus. De å ena sidan så hörde ju ihop, eftersom Jesu lärjungar fullbordar det gamla förbundet. Men å andra sidan så går det åt olika håll, det drar åt olika håll. Och jag nämnde det, tror jag, förra gången där jag sa att Matteus hade skrivit deras synagoga. Alltså han identifierade sig inte längre med den judiska synagogan när han skriver slutversionen av Matteus evangeliet. Och på samma sätt tänker man att det är därför står Guds rike här. Här gör Matteus eller Jesus en markering på det som är alltså Guds rike å ena sidan, och den här obotfärdigheten där man inte ens kan ta Guds namn i sin mun å andra sidan. Det är en spricka helt enkelt som finns här. Den sprickan lär vi få titta på flera gånger framöver. Vers 29. Där står det om att man ska gå in i den starkes hus och plundra honom, men att man först måste binda den starke. Det där uttrycket, den bilden, ger oss eskatologiska associationer. Eskatologin, alltså läran om den yttersta tiden, om vad som ska hända i ändens tid. Vi sa att i ändens tid så ska det messianska riket bryta sönder, bryta ner de onda andarnas rike, och då driva dem och färden. Och det är ju det vi har sagt flera gånger, att när Jesus kommer så bryter den messianska tiden in. Titta i Jesajas bok, alltså efter Saltaren och de här vishetsböckerna, så kommer Jesaja kapitel 24. Vers 21. Där står att läsa: på den dagen skall Herren, på den dagen, alltså hela kapitlet handlar ju om den stora hemsökelsen över jorden, står det i rubriken på folkbibeln. Det handlar då om den yttersta tiden. På den dagen, vers 21, skall Herren straffa höjdens här uppe i höjden, alltså det är andemakterna, och jordens kungar nere på jorden. De ska samlas ihop som fångar i fånggropen och stängas inne i fängelse, och så vidare. Det där var en bild eller en föreställning som fanns med, och som Jesus sannolikt har i tankarna när han talar om att han ska gå in och binda den starke och sedan kunna utöva allt större frihet. Det finns ju också uttrycket i Uppenbarelsebokens 20 kapitel. Jag tror vi kan slå det upp det också. Johannes uppenbarelse kapitel 20. Vers 2. Eller vers 1 får vi ta med också. Jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Och så vidare. Så den här versen 29 i Matteus evangeliet om att gå in och binda den starke och plundra honom genom att så att säga röva tillbaka det som han, den onda, har lagt beslag på. Befria, förlösa och upprätta. Det är en del utav Kristi gärningar och utav kyrkans kallelse också, naturligtvis. Sen kommer nästa avsnitt. Nu går jag ganska fort fram här, märker jag, men det gör väl ingenting. Vers 31 till och med 37 är nästa avsnitt. Och där har jag satt rubriken om hädelsen, hädelse av Guds ande. Jag tror att det kan räcka med att jag läser de två första verserna där till att börja med, alltså vers 31 och 32. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för. Men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse. Men den som talar mot den helige ande ska inte få förlåtelse, vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande. Det där anses utav många kristna vara ett väldigt svårt bibelställe. Men är enligt min mening inte något särskilt svårt bibelställe, särskilt inte när ni ser det i sitt sammanhang. Därför att det som fariseerna här har gjort, det är att de ser ju allt det som Jesus har gjort. De ser ju hur det börjar ju med att en blind och stum blir befriad, blir botad, han kan tala, han kan se. Alltså någonting oerhört gott. De känner till Jesu förkunnelse, de har följt honom på nära håll. Men de vill inte lyssna till honom. De är alltså framhärdar i sin egen obotfärdighet och blir på så sätt själva offer för de här andemakterna. Det är vad det här bibelstället säger. Alltså, det finns en väg till befrielse. Det finns en väg till upprättelse. Det finns en väg till syndernas förlåtelse. Det finns en väg till frälsningen. Den går genom Jesus Kristus. Om jag står emot den vägen, om jag skär av den vägen, om jag vänder mig mot den vägen, så finns det ingen annan väg. Det är budskapet. Om jag inte tar emot förlåtelsen, Guds förlåtelse genom Jesus Kristus, så kan jag inte få förlåtelsen någon annanstans. Alltså jag själv sågar av den gren som vi sitter på. Jag själv stänger den enda dörren som vi har att komma till Gud igenom. Att göra det medvetet, det är en hädelse mot den helige ande. Att när den helige ande får göra det här klart för oss människor, så du ser det, och du i det läget bestämmer dig för att jag vill icke ha det här med denne guden att göra, då utesluter du dig själv, så att säga. Och det kan du se också om du läser fortsättningen utav det här sammanhanget, alltså vers 33. Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Huggorms yngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar ska de stå till svars på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas. Så ni känner igen det där sättet att tala ifrån bergspredikan, för där hade vi det också. Alltså ett dåligt träd bär dålig frukt, ett ont träd bär ond frukt, ett gott träd bär god frukt. Det är den enkla logiken, så att säga. Så att av frukten känner du trädet, säger ju Jesus där i bergspredikan. Och de har ju sett frukten utav Jesu verksamhet. Och vi ser ju frukten utav fariseernas verksamhet, som slungar ut sig förbannelser över Jesus och som bestämmer sig för att döda honom. Och det är ju som svart på vitt. Kan det vara svårt att urskilja vad som är rätt och gott och vad som är fel? Knappast. Så det ställs verkligen på sin spets. Men det är fariseerna själva som driver det dithän. I sin obotfärdighet faller man offer för det som man anklagar Jesus för. Vi ska göra, ja, man kan säga att det som kommer nu då här i verserna 38-42, det är någon sorts föregripande kan man nästan säga utav det som sen kommer i 14 kapitlet. Därför att det som händer efter 12 kapitlet, och så kommer ju då liknelsetalet som är speciellt i sig, som ger oss liknelser om Guds rike. Det som händer sen, det är att i början på 14 kapitlet så avrättas Johannes döparen, och därmed går, kan man säga, en hel epok i graven. Alltså allt detta som är människans ansträngning att få frid med Gud, allt det som det ofullbordade förbundet står för, och all den religiösa strävan som finns och som Johannes döparen en del av, det går så att säga i graven. Israels ofullbordade förbund går i graven. Och det som händer sen när Johannes döparen har dött är att Jesus då börjar vända sig till hedningarna på ett mycket mer medvetet sätt. Och det föregrips redan här, kan man säga, i Jonatecknet. Nu ska vi se vad det står där. Vers 38. Sedan sa några skriftlärda och fariseer till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så skall människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Men från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona. Drottningen av söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo. Det är ju magstarkt alltså när man läser det här och ser hur de skriftlärda fariseerna kommer till Jesus och säger: Vi vill se dig göra ett tecken. Det som står nedskrivet här i Matteus evangeliet, och vi har gjort 12 och ett halvt kapitel, det är väl förmodligen en del av allt det som Jesus sa och gjorde. Men vi har ju läst 11 mirakulösa helbrägdagörelser. Vi har sett hur de onda andarna far ut, och vi har sett och hört allt det som Jesus har sagt. Så kommer de och säger: Vi vill se att du gör ett tecken. Ungefär som att då ska vi tro, och hoppsan. Jesus, han ställer ju inte upp på det där alls. Han säger att ni har redan fått så många tecken, och framförallt så har ni ju i era egna skrifter finns ju tecknen. Och han tar upp 2 exempel, nämligen Jona då, och likaså den här drottningen av söderlandet, eller drottningen av Saba, som kom och sökte visheten. Och här är mer än Jona. Och här är mer än Salomo. Här är jag, Guds messias. Ett ont och trolöst släkte i vers 39. Och det där har vi tittat på också tidigare. Ett ont och trolöst släkte, det är alltså det avfallna folket, den syndiga generationen i öknen. Det är de som drabbades av syndafloden hos Noa. De kallas också för detta trolösa släkte och detta onda släkte. Och vi har sett det tidigare i Matteus evangeliet också. När Jesus förresten jämför de värsta syndarna, männen i Nineve och andra exempel som jag har tagit också, när han jämför dem, till exempel när han hade domsorden där över de galileiska städerna, och han talar om syndare och publikaner och de värsta exemplen, när han jämför dem med fariseerna, så är det fariseerna som kommer till korta. Alltså publikaner och syndare och skökor och alltihopa vad det är, de framstår i bättre dagar i Jesu ögon än vad de skriftlärde gör. Så det är klart, det var en oerhörd provokation. Det här Jonas-tecknet har framförallt, det här avsnittet har framförallt två betydelser vad vi kan förstå. Och det ena är det att när Jonas sändes iväg utav Gud till Nineve, då sändes han iväg till hedningar. För när han skulle till Nineve i Assyrien, då skulle han ju dit med en varning till hedningarna, att Guds dom skulle drabba hedningarna. Och det är så att säga det första tecknet i den här berättelsen. Och det är det vi kommer få se Jesus göra mer och mer när vi kommer in i kapitel 14, 15, 16 och så. Han vänder sig till hedningarna. Det finns ett Guds rådslut i detta att han vänder sig till hedningarna. Och hedningarna i Nineve, det var ju det som var så fantastiskt. De lyssnade ju till Jonas budskap. Och de omvände sig. Och Gud skonade staden. Så de hedningarna framstår som sagt var i bättre dagar än de skriftlärda gör här. Och här är mer än Jona, säger Jesus. Så det är det första tecknet. Den här drottningen av Saba, hon var ju också hedning. Det var ju en hedning, en som inte alls var upptagen i Guds löftesfolk, i det utvalda folket. Hon hade bara hört talas om Salomo och sökte sig dit för att få lyssna till och eventuellt ta emot hans vishet, hans gudomliga vishet. Och här, säger Jesus, är det som är för mer än Salomo. Så det är det första tecknet, första betydelsen med Jonatecknet, att Jesus kommer att vända sig till hedningarna. Det andra som vi får räkna med här, det är ju detta att Jona var ju den stora fiskens buk. Och på samma sätt ser vi här då en förutsägelse som kanske inte kan ha förstått när den uttalades första gången. Men att Jesus då skulle dö på Golgata kors och ligga död och begraven i 3 dagar eller uppstå på den tredje dagen. Ja, så går vi då vidare till verserna 43 till och med 45. Och vi är fortfarande, det är ju som en repetition av det vi läste i kapitel 8 och 9, det här framförallt. Och kapitel 11 också för den delen. Det är en repetition fast Matteus har fört in en andlig dimension. Ni ser att det handlar inte bara om onda andar, utan det handlar om Guds ande. Det handlar om att kunna urskilja tecknen, Jonatecken. Och vi kommer att se här nu, svara på frågan i vers 43 till och med 45, varför de orena andarna återvänder efter att de har blivit utdrivna. Och i slutet på kapitlet om Jesu familj, vilka som är Jesu riktiga bröder och systrar så att säga. Jo, det är de som är födda på nytt av Guds heliga ande. Vi ska komma tillbaka till det. Så hela det här sista halvan är präglad av den här andliga dimensionen. Och då ska vi se här vad det står i vers 43. När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats, men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, går han bort och tar med sig 7 andra andar, värre än han själv. Och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte. Ja, vi kan börja där, det sista Jesus säger. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte. Det går ju tillbaka då till det vi läste i vers 39. Alltså när fariseerna kommer och de skriftlärde kommer och kör med Jesus och begär ett tecken. Och Jesus säger detta onda släkte. Alltså det är de obotfärdiga människorna. De som inte vill lyssna till vad Jesus har att säga. Och det här är en upptrappning som egentligen börjar ju redan i vers 22. Då när folket frågar sig, vem är han? Är han kanske Davids son? Så sker det en upptrappning genom hela kapitlet fram till det avsnittet som vi har läst nu. Här är alltså en oren ande som har farit ut ur en människa, eller en oren ande. Det är ju man kan nästan läsa det här, tror jag, bildligt på så sätt att det Jesus talar om, det är alltså en människa snarare än en oren ande. Det är en människa som irrar omkring. Det är en människa som irrar omkring i öknen och som söker vila. Och som det står i vers 43, men finner ingen vila, utan är rastlös. Jesus har i det 11:e kapitlet sagt så här: kom till mig alla ni som arbetar och är betungade. Ta på er mitt ok och lär av mig, så ska ni få ro för era själar. Jesus erbjuder ro och frid för våra själar. Men människor som irrar omkring och som söker kommer inte att finna viloplats någon annanstans. De obotfärdiga kommer att istället att hamna i en ond cirkel. För man kommer bara ut den genom att omvända sig, genom att göra bot och låta Jesus Kristus vara Herren och frälsaren. Det är budskapet i det hela. Men när en människa inte finner, eller en ond ande inte finner någon vila någon annanstans, vad gör hon då? Ja, då går hon ju tillbaka till hon hade tidigare. Ett känt mönster. Ta bara hur det var med hela Israels folk när de hade kommit ut ur Egypten och när de gick genom öknen. Och de upplevde att det här var ju torrt, både i bokstavlig och bildlig mening. Och de irrade omkring i öknen. Vad var det som hände? De längtade tillbaka till Egypten. Istället för att sätta tro till Guds ord och Guds löfte och följa Guds utvalde tjänare Moses. Så var man gensträdig och man klagade på, inte bara på Mose, utan man klagade på Gud. Och man längtade tillbaka till Egyptens köttgrytor, som det står. Ett känt mönster. Men hon ska inte finna något. Tvärtom så ska den som har påbörjat den rätta vandringen och som sen vänder tillbaka finna att det var värre än hon eller han mindes. Titta i andra Petrusbrevet också. Där finns samma tankegång. Andra Petrusbrevet, som står innan Johannesbreven, kapitel 2. Vers 20. Ja, man kanske kunde ha läst. Jag bara, det är väl en yrkesskada, men jag tittar ju alltid på sammanhangen. Ni kan titta på sammanhanget, så ser ni, vi kan ta bara några uttryck här i vers 4. Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden, överlämnade dem mot mörker och kedjor för att de ska hålla sig förvar till domen. Det var det vi läste om tidigare. Vers 6. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång och så vidare. Vi kommer till vers 12, eller ja, vers 10. Säderna talar om orättfärdiga människor, särskilt de som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkriga skyggar de inte för att smäda höga makter. Vers 12. Dessa människor är som oförnuftiga djur, om naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till. Och så vidare och så vidare. Vers 13. De är smutsfläckar och skamfläckar, där de vid sina kärleksmåltider festar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. Vers 15. De har lämnat den raka vägen och förts vilse. Vers 17. Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Och så kommer då till vers 20. Det var det vi skulle titta egentligen på. Ty när de har lärt känna vår Herre och frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de alla hade lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: en hund vänder om till sina spyor och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. Så det här är ju oerhört starka ord av Petrus. Och det är någonting av det beteendet, utav den sjukan som också finns i den här berättelsen om den onda anden som återvänder. Inte några roliga tankar, men ni känner till dem. Om vi skulle uttrycka det positivt istället, så känner ni ju till att Paulusbreven är ju fyllda av uppmaningar att kämpa den goda kampen. Alltså att fästa blicken på Jesus. Fästa den där, alltså, så man inte tappar att det ska vara fäst där. Så att vi inte förlorar rättfärdighetens väg ur sikte. Vi ska ju leva i relationen till honom. Vi ska allt eftersom som vi ser honom i ögonen, så ska vi ta emot den informationen vi behöver. Det stödet, den styrkan. Vägen är smal. Frestelserna är många. Fäst ögonen på Jesus. Kämpa den goda kampen. Sök att vinna det eviga livet, som han skriver i Timoteusbrevet. Det är den kristna människans kamp. Den kristna människans kamp är inte emot ondskans makter, inte att uppfylla lagen, inte att besegra synderna, inte att försöka ta sig ur dödens grepp, utan att ha blicken fästad på honom och att stadigt ta emot och följa evangeliets väg. Då ska du få frid. Du ska finna frid för din själ. Du ska ha viloplatsen i ditt hjärta. Så har Gud bestämt. Och som jag sa, de människor som kanske till och med har börjat ana vem Jesus är, eller börjat följa honom, som vi läste där i Petrusbrevet, eller som beter sig då som de skriftlärda och fariseerna, som är så förblindade att de härleder evangeliet, andens verk och Jesu Kristi livsgärning, härleder det till Belzebul. Är man så förblindad, så kommer man själv att falla offer för denna förblindelse. Det är vad Jesus säger. Nu ska vi se då Jesu verkliga släktingar. Nej, det ska vi inte göra alls, för att nu har det gått 58 minuter och 38 sekunder. Så då hinner vi inte ge oss på det. Utan då får jag bara antyda dig att slutklämmen i det här kapitlet handlar ju då om hur vi ska vara Guds barn, så att säga, äkta och riktigt. Men det får vi börja med då nästa gång. Låt oss be. Herre, tack för den här stunden och för att du visar oss så svart på vitt vad som är din förkunnelse och vad som är din vilja för oss. Herre, vi ber att vi ska få ta emot allt det vi behöver ifrån dig. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är över Matteus evangeliet dessa bibelförklaringar hålls, och du kan lyssna på dem i kyrkan på tisdagar klockan 18:30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Och det har varit från Värnamo församlings närradioprogrammet Ascens, och det heter Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson och varit producent och tekniker för programmet, och inspelningsteknik i Värnamo kyrka var Lennart Johansson. Härefter kommer sändning från Radio MF, där du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.